Så vi kollade vidare och hittade några Reddit-trådar där kunderna hade fattat misstankar om att det här var en bluff helt enkelt.
Sen paketerar hon om dem, sätter skyhöga priser och sen säljer hon dem i princip enbart via såna här boxar. Hur mycket lägger du på skönhetsprodukter i månaden, Jasmin?
Ja du Thomas, alltså det här känns ju lite halvjobbigt att erkänna så här när man pratar ut i eten. Men jag lägger nog ett par tusen i månaden skulle jag säga. Och det har väl hänt också att jag har köpt ett gäng mirakelkrämer inom situationstecken för alldeles för många hundralappar per tub. Men jag måste också då passa på att tillägga att jag varken röker eller snusar, utan mina enda laster är skönhetsprodukter och Cola Zero. Du då Thomas, hur mycket lägger du?
Du behöver inte rättfärdiga så att säga hur mycket du lägger på skönhetsprodukter. För mig, absolut inte. Nej men jag är nog en rätt sparsam person med vad jag lägger på just skönhet och hudvård och så. Jag tyckte att det var ganska skönt när den här SVT-dokumentären Sanningen om hudvård kom för ett tag sedan. Den slog väl fast att de bästa lotionen kom från Nivea och kunde köpas på Coop eller Ica. Oavsett så är det ju så att skönhet på nätet har fullkomligt exploderat de senaste åren. Intresset är enormt och det är många, framförallt kvinnor, som är redo att lägga tusentals kronor på de här produkterna. För bolagen som säljer produkterna så är det inte sällan en guldgruva med väldigt höga vinstmarginaler.
Och ett av de här koncepten som används inom branschen är då så kallade skönhetsboxar. Och det är ju då för de som inte är bekant med skönhetsboxar, så är det en typ av prenumeration där kunderna en gång i månaden får en låda fylld av olika produkter. Och de här marknadsförs ju ofta med att kunderna då får produkter för flera hundra kronor till en kostnad av dryga hundralappen i månaden. Så de trycker verkligen på liksom sitt höga värde i relation till priset här. Och boxarna då marknadsförs också flitigt av influencers och exempelvis Margareta Gräs, Therese Lindgren, Nina Glimsell. Följer man dem så har man sett den här reklamen. Men på sociala medier så började det då också för en tid sedan sprida misstänksamheter om ett antal produkters kvalitet. Och om det verkligen var rimligt att de såldes och marknadsfördes som riktiga premiumvaror.
Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé Insikt. Häromveckan lovade jag att min vanliga parhäst Julia Lundin skulle vara tillbaka. Men på grund av covid och sjuka barn så får vi skjuta på hennes återkomst ytterligare ett par veckor. Istället har jag med mig vår chefredaktör här på Resumé, Jasmin Winberg. Välkommen tillbaka, du var ju med här strax innan jul också.
Jag är ändå bekväm i den här rollen där jag får liksom hoppa in som vikarie ibland. Jag tycker det känns härligt.
Och även inom fotbollen så kallar man det för en supersub. Komma in och avgöra precis på slutet. Nej men det var ju egentligen du som kom med den här idén som vi har tittat närmare på den här veckan, Jasmin. Kan du inte berätta lite grann om hur du kom på den och hur du uppmärksammade det här fenomenet?
Det kan jag absolut berätta om. Jag och min hudvårdsintresserade kompis Camilla satt en sen kväll på en bar i Gamla stan och drack vin och snackade om livet. Och snackade också om hudvård eftersom det är ett intresse vi båda delar. Och då pratade vi också om det sjuka i överprissatta produkter. Vi snubblade på det här varumärket Symbiosis som ni har tittat närmare på, Thomas. Och det här var ett helt nytt varumärke för mig, trots att jag har ganska bra koll på hudvård. Och det var ett nytt varumärke för Camilla också. Och vi såg att vissa av deras varor såldes för över 1000 spänn per produkt. Då ska jag bara försöka ge lite kontext till den summan för den som inte har koll på hur priserna inom hudvård brukar se ut. Det finns oftast två skäl till höga priser annars. Och det ena skälet är om produkterna är från klassisk lyxvarumärken som Dior eller ISL. Tänker inte försöka mig på att uttala det franska.
Många som har gått och byggt på det.
Ja, visst är det. Och sen så det andra skälet är då om produkterna är av väldigt hög kvalitet. Och då när man pratar om hudvård så innebär det att de då innehåller en hög andel aktiva ingredienser och har tagits fram av dermatologer. När vi såg priserna då på det här varumärket så var det så lurigt då att vi inte kände till det. Och sen när vi sökte på det online så då upptäckte vi en rätt sketchig hemsida och deras sociala medier. De andades inte riktigt premium. Så vi kollade vidare och hittade några Reddit-trådar där kunderna hade fattat misstankar om att det här var en bluff helt enkelt.
Ja, alltså det är ju väldigt spännande med de här Reddit-trådarna. Det är verkligen ett ambitiöst detektivarbete som har skett där inne. När man läser dem så tänker man att det här är personer som borde söka jobb som journalister. Ja, men att kunder är villiga att gå så här långt för att liksom, ja, men gräva i vad det egentligen är för företag man köper produkter av är ju spännande i sig. Men vad de hittade är ju också väldigt intressant. De såg att det här bolaget Symbiosis som du nämner då, och ett antal andra varumärken hade väldigt suspekta företagsadresser. Som sagt, det här var premiumprodukter, men letade man upp adresserna så ledde de till thai-massagesalonger i Londons sydöstra utkanter och så här Home Depot-butiker i Florida. Och på deras sociala kanaler så var det jättemycket stockbilder, och tittade man på ingredienslistorna så verkade inte de leva upp till det här höga priset. De här Reddit-detektiverna såg att det fanns en kvinna som har startat en handfull bolag där hon verkar köpa in produkter på bulk via Alibaba och via kinesiska så att säga, återförsäljare. Och sen paketerar hon om dem, sätter skyhöga priser och sen säljer hon dem i princip enbart via såna här boxar. De går helt enkelt inte att få tag på någon annanstans. Och hemsidorna ser likadana ut och det är i princip liksom kopior av varandra. När den här informationen kom fram till vissa av de boxföretagen som hon samarbetade med så valde de att bryta samarbetet och inte ta med produkterna helt enkelt.
Man får väl ge den här entreprenören att hon ändå har en liksom affärsådra i sig här.
Ja, driftig.
Ni har ju pratat med dermatologen Johanna Gillbro också om några av de här produkterna från Symbiosis och ett par av deras systervarumärken. Det är alltså alla produkter som kostar mer än 1 000 kronor och är vanligt förekommande i boxar. Ska vi nämna några andra varumärken så är det väl Avant och Able Skincare, va? Johanna, hon sa ju till er då att hon inte från utsidan kan göra en exakt bedömning av vad de här produkternas kvalitet är. Men att hon ändå var rätt säker på att det rörde sig om väldigt billiga grejer.
Hon var lite tveksam så där inledningsvis när jag pratade med henne på telefon. Men sen så skickade jag över ingredienslistan och då kände hon sig betydligt liksom tryggare att göra åtminstone en övergripande bedömning.
Ja, vad härligt, för sen så sa hon ju väldigt rakt ut då att man får bättre produkter för 100 spänn på apoteket, eller hur?
Mm, nej, absolut.
Det är ju ändå talas i tydliga språk så att säga. Nästan hälften av alla ingredienser i de här varumärkena var ju olika tillsatser, konserveringsmedel och färgämnen. Och de aktiva ämnena som de marknadsförs med, de är på otroligt låga nivåer, sa ju också Johanna Gillbro. Vad säger företagen då, Thomas, bakom produkterna när ni har snackat med dem?
De flesta har ju fullkomligt ignorerat våra kontaktförsök. De verkar inte så sugna på att prata helt enkelt. Symbiosis var faktiskt det enda bolaget som återkom. De påstod att de hade en så pass revolutionerande formula att priset var motiverat. Men ja, det här dömdes ju som du nämnde ut av Johanna Gillbro. Och utöver det så gav de mest vaga svar och sa att vi välkomnar all feedback vi får från våra kunder.
Alltså jag måste också passa på att säga då att så här, på allvar så är jag så jävla trött på den här typen av icke-svar från företag som får frågor från journalister. De svarade ju inte på era frågor. Jag är ändå rätt säker på att en medietränare inte skulle rekommendera den här typen av tillvägagångssätt när man pratar med medier helt enkelt.
Det är inte jag helt säker på, men det är en annan fråga.
Vilken vi får fråga någon reporter på Uppdrag granskning. De kanske vet. De boxföretag som ni har varit i kontakt med då, Glossybox och Goodiebox, kommer de fortsätta samarbeta med de här företagen eller är det finito här nu?
Nej, men de verkar inte ha några intentioner på att sluta samarbeta med Symbiosis och ett par andra varumärken som beter sig på liknande sätt. Och från boxföretagen så har det varit nästan ännu mer svepande svar. Det är väldigt ofta så just när man pratar med den här typen av digitala bolag att det är som att prata med en vägg i princip.
Ja, som konsument så kan man ju bli sur på att bolag sätter höga priser på rena skräpprodukter, men bryter det här mot några lagar eller sådär? Jag tänker att man får väl sätta vilka priser man vill och sen är det upp till kunden om den vill köpa det här eller inte, eller?
Nej, men exakt så är det ju. Det är inte särskilt etiskt, men det är inte olagligt. Och som du säger, det är ingen som tvingar kunden att köpa de här produkterna för dyra priser. Och det finns säkert andra branscher. Jag kan tänka mig att inom klädkategorin finns många av dem. Problemet var det märken att deras produkter kanske inte alltid håller den högsta kvaliteten utan att känna till det närmare.
Ops, de kostar inte mer än 20 spänn per produkt, fick jag det sagt också.
Men de som riskerar att faktiskt bryta mot någon lag, det är boxarna snarare än alltså de leverantörerna av de produkterna som finns i dem. För boxarnas huvudsakliga marknadsföringsbudskap är ju som vi sa tidigare att kunderna får produkter till ett högt värde för bara någon hundralapp i månaden. Problemet är att man får inte säga att en produkt har ett värde om den inte säljs någonstans för det. Och men som vi nämnde så flera av de här bolagen, det enda stället där man kan få tag på deras produkter är via sådana här boxar där det är alltid där väldigt, väldigt nedsatta priser. Och så säljer de dem på sin egen sajt. Det så kallade, när man gör en rea så kan man alltid hänvisa till det så kallade rekommenderade priset. Och det måste vara det som en produkt i regel säljs för. Skulle till exempel 9 av 10 butiker sälja en hudkräm för 100 spänn men den 10:e säljer den för 1000 spänn, så kan inte jag som box säga att det här är en produkt värd 1000 spänn. Vilket är exakt vad de gör. Det finns ju dock en del andra förklaringar till varför det här faktiskt fungerar just när vi pratar om skönhet.
Ja, som några andra då i er artikel påpekade så är ju det här en kategori som drivs av sociala medier. Vi har ju flera influencers som har lanserat egna produkter och varumärkesserier. Och härom veckan uppmärksammade ju Svenska Dagbladet också hur Bianca Ingrossos Kaja Cosmetics hade en prisbild som inte matchade produkternas kvalitet. Samma varumärke hamnade ju blåsvärdare också för en tid sedan då folk då, eller hennes fans, ansåg att Kajas julkalender var för högt prissatt. De tyckte att den innehöll skräp helt enkelt.
Det var en otrolig uppmärksamhet kring det.
Jag undrar om det i förlängningen kanske har gett Kaja fler kunder. Det är ju en intressant frågeställning. Har man ett starkt varumärke så kommer ju kunderna köpa produkterna oavsett hur de är prissatta. Och just Bianca är ju en person som säljer slut på några få minuter. Unga brukar ju inte heller ställa samma kvalitetskrav på produkterna som lite äldre målgrupper. Man vill snarare vara först med det senaste och har kanske inte så jättemycket kunskap kring produkterna. Sen kan jag också tänka mig att liksom, en ung hud behöver ju inte samma kvalitet som en mogen hud, tänker jag. Men lyckas man paketera och marknadsföra sin produkt rätt så går det ju att göra grova pengar, vilket man verkligen får säga att Kaja och Bianca har lyckats med.
Ja, verkligen. Och det ska samtidigt sägas att det verkar vara som att många kunder är rätt missnöjda med vad de får från Glossybox. Vi hörde med Konsumentverket om hur många anmälningar till dem som kommit in gällande Glossybox och marknadsföring. Det visade sig att det var 50 stycken de senaste 5 åren från kunder som ansåg att de hade blivit lurade. Och de här anmälningarna gällde långt ifrån enbart det vi har pratat om nu, att man tycker att produkterna inte är värda de priserna som annonseras. Det var lika mycket problem med att de inte får de produkterna som utlovas, det har varit betalningar och så vidare som har krånglat.
Och det känns som att det finns mer att kolla på här då inom skönhet, Thomas, eller?
Jo, nej men verkligen. Alltså, det är lite konstigt att den här typen av granskning inte gjorts tidigare. Det finns det på rätt många sätt talande, tycker jag, att det är på Reddit där användarna har agerat journalister helt enkelt. Det är precis som influencerfrågan som ju du och Julia har bevakat väldigt förtjänstfullt. Men ni var ju bland de första som mer kritiskt bevakade en grupp som faktiskt har blivit makthavare, även om de inte är politiker. Några andra liksom klassiska företagsledare. Och lite grann känns det med på skönhetsområdet också. Det kom ju den här SVT-dokumentären visserligen, men i regel så känns det inte som att medierna har lika kritiska ögon eller är lika uppmärksamma på vad som händer på området faktiskt.
Jag lanserar bara en vild idé här i podden.
Shoot.
Kan det ha att göra med att det är en kvinnosaksfråga detta?
Det kan det säkert ligga mycket i. Jag vågar inte slå fast det, men jag tror inte att det är en helt orimlig teori.
Vi får se om våra kollegor på DI uppmärksammar skönhetsboxarna framöver.
Ja, annars har vi ju hittat nya kompisar på Reddit och de detektiverna som hänger där.
Det har vi verkligen gjort, och jag räknar med att ni kommer hänga en del på Reddit framöver.
Absolut, det kan du skriva upp. Det får allt för den här gången. Vill du läsa mer om de här boxarna så är det bara att surfa in på resume.se. Men för nu så får vi säga tack till dig som har lyssnat, och tack till dig Jasmin för att du hoppade in. Vi är tillbaka här igen om 2 veckor.
Hej då!
Hej då!